Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hej Somna. Och välkommen till Somna med Henrik. Din bortgjorda banalitets brutalitetsbärsärk. Din totalitära traktor tönt i natten. Det är jag som är Henrik. Och det är du som är Somna. Och det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Hej Somna. Hur har du det? Hur många rör det sig om? Alltså det kan vara vad som helst. Hur många känslor? Befinner du dig just nu i det tillstånd som Per Gessle sjunger om i Här kommer alla känslorna på en och samma gång? Jag vet inte riktigt vad det är. Jag vet inte vad den låten heter. Men det är en bra rad. Här kommer alla känslorna på en och samma gång. Man kan ju applicera den texten på väldigt mycket. Här kommer alla bältorna på en och samma gång, till exempel. Alltså alla. Man befinner sig någonstans i Andalusien, säger jag, utan att veta om det finns bältor där. Men det är väl något slags latinamerikanskt djur, kanske. Här kommer alla bältorna på en och samma gång. Alltså allihop. Samtliga bältor. Nu kommer de här. Man ser dem. Alltså jag kan inte tänka mig att det är jättemånga bältor i världen. Men det är nog några tusen liksom. Man står där. Man sitter där på sin veranda. Med en kopp kaffe. Och tittar ut. Över den tätbevuxna sluttningen som leder upp mot en liten förkastning, en dalgång och sen ytterligare blånande berg i bakgrunden. Och så kommer alla bältorna. På en och samma gång. Alltså, för först ser man bara en eller två. Men för att det på riktigt ska bli tydligt att alla bältorna kommer på en och samma gång. Så betyder ju det att de måste ju komma i väldigt tät följd. Alla bältorna. Alltså det rör sig inte bara om en eller två bältor. Om du inte vet vad en bälta är så kan du googla det. Sen när du är pigg och ska vakna. Det första du ska tänka på imorgon när dina fötter möter det kalla golvet är bältdjur. Jag måste googla bältdjur. Idag ska jag ägna allt åt att lära mig om bältdjur. Det är ju speciella djur. Jag har ju själv aldrig sett ett levande, riktigt bältdjur. Jag har nog sett något uppstoppat någon gång på någon biologi, i något biologiskåp på gymnasiet. Där jag gick i gymnasiet så hade de som ett glasskåp mitt i en korridor. Där det var en massa djur. Uppstoppade djur. En del exotiska, andra vanliga. För oss vanliga. Och de var inte så upplysta, vill jag minnas. Alltså jag tror att de stod där i skumrasket liksom. Man såg bara glorifierade konturer. Av glorifierade pappfigurer var det. Men de var riktiga uppstoppade djur. Jag tänkte ju aldrig på det där. Jag var ju upptagen med att odla parshår på den tiden. Parsfrisyr. Så jag tänkte så mycket på andra grejer. Men de stod där i mörkret. Och bligade ut på oss. Som ett förtorkat vildmarksarv. Som ställde en postum fråga. Vilka är ni människor idag som går där och odlar parsfrisyr och lyssnar på Shaman och New Kids on the Block och Oasis och jag försöker tänka ut något annat, Atomic Swing. Och diverse. Så där kan det hända att det stod ett bältdjur. Men jag är inte säker alls. Jag får helt enkelt lov att åka dit och kolla. Man kan ju applicera den där textraden på en väldigt massa olika saker. Det måste bara fungera ihop med känslorna. Bältorna. Ursäkta att jag håller på att harkla mig så mycket. Jag vet att några av er somnor med kraft vill kasta era digitala lyssningsenheter i väggen så att splitter virvlar runt som i en hurrikan. Men gör inte det, för det drabbar inte mig. Om det är mig du är på kan du väl skriv ett upprört brev. Så ska jag se till att jag inte svarar på det. Men, här kommer alla mensvärkar på en och samma gång. Det fungerar. Den känslan har ju aldrig jag upplevt, men jag kan ju leva mig in i den. Med mer eller mindre framgång. Här kommer alla bensparkar. Alla kommer samtidigt. Man är ute och går. Och så möter man människor på stan. Och de passerar förbi en. Med den där likgiltiga andra människorblicken. Som andra människor har. Och så istället för att lysa upp när de ser dig. Och titta på dig och säga. Men kommer du här? Vilken fantastisk möjlighet att få lära känna en ny person. Hej du speciella, gulliga lilla människa. För det är du somna. Du är verkligen jättegullig. och skitmysig liksom. Och rik. Och då istället för att se det så bara går de förbi dig som om ingenting sådär. Bara för att de inte känner dig. Bara för att du inte utgör vare sig utmaning, hot eller möjlighet för dem. Så och så plötsligt då så kommer alla bensparkarna. Ja, det var ju obehagligt. Här kommer alla människorna på en och samma gång. Om man har bjudit in till en fest till exempel. Och så är det ingen som kommer. På utsatt tid. Det är tyst och tomt i trapphuset. Man sätter sig i den blommiga blå fåtöljen som man har köpt enkom för att man hoppas på att några ska bli ihop i den fåtöljen under kvällen. Det är precis en sån där fåtölj som tvingar ihop människor med romantisk påföljd. Den är blommig, vilket väcker känslor och tankar på natur och naturlighet. Och den har också en liten nedsutten kvalitet, fast den är ny. Det gör att om man hamnar i varsin sida av den ganska stora fåtöljen så kommer man i takt med att kvällen går långsamt glida närmare varandra tills man hamnar dikt an varann. Och den friktion som då uppstår när man gnuggar sig mot varandra ofrivilligt, när man sträcker sig efter chips och dipp, så uppstår då värme. Och i den värmen uppstår då romans. Det är tråkigt bara om någon hamnar där tillsammans med sitt syskon eller något. Men det är en risk du är villig att ta. Så du väntar och väntar, men ingen kommer. Du sitter där själv i den blå fåtöljen. Stirrar hålögt mot väntande vyer. Och så plötsligt så hör du hur hissen börjar gå. Som en gutta perkaboll där ute. Och så kommer alla människorna på en och samma gång. I likhet med bältsituationen så väcker det ju här väldigt många logistiska följdproblem. Det är till exempel omöjligt att dela ut välkomstdrink till 400 människor simultant om du är ensam värd för festen. Det går inte, hur ambitiös du än är. Och när samtidigt alla 400 människorna sätter fart mot den blommiga fåtöljen i syfte att träffa sitt livs kärlek, så blir det också svårt för dig att agera doorkeeper och bestämma vem som får sätta sig i fåtöljen och vem som måste stå kvar vid dörren som en loser och vakta chipsskålarna. Det är för övrigt en av de viktigaste uppgifterna på en fest. Det finns ett jätteroligt Seinfeld-avsnitt ju där de är på fest hemma hos någon polare och han ger dem alltid olika uppgifter. Se till så att ingen knackar på akvarieglaset. Vakta alla, ta hand om alla kläder. Och lägga dem på sängen i sovrummet. Och musikansvarig och så. Här kommer alla felvägar på en och samma gång. Du drar ihop alla de felaktiga val du gjort under ditt liv. Du lägger dem samman till ett. Det där vore ju en skön grej att kunna göra. Visst vore det? Om du tänker att du... Alla grejer som du ligger och tänker på när du ska sova. Alla de där tabbarna som du har gjort. Alla de pinsamma episoderna i ditt liv som din hjärna plötsligt kommer på när det är dags att sova. Någonting som du inte har tänkt på kanske på 4 år. Och så plötsligt så dyker det upp. Det där som du sa till din lite äldre klasskamrat på den där festen 1996. eller den där som du hånglade med och sen fullständigt glömde bort namnet på. Eller något. i mitten av 2011. Och hur du liksom ryser av skämmighet. Alla de dussintalet små saker som man drar sig till minnes då i insomnandets stund. Tänk om man kunde slå ihop det till en enda stor grej. En enda stor klump av katastrof och fadäs. Jag tänker att det hade blivit enklare att dela med den då. Enklare att ta sig an den. Det hade varit omöjligt att låta en sån stor sten av stockelse rulla runt i en säng på natten när man ska sova. En sån stor sten kan man inte hålla på att dela med på vardaglig basis. En sån sak måste man gå i terapi för. Och då viger man tid och plats och ackumulerar tillbörlig energi för ett uttagandet av den stora bortjordsstenen. Tänk om det fanns ett sätt att samla allt som får en att få såna här skamsköljningar. Jag får dem ju varje dag. Ofta när jag ska sova. Men också ibland på morgnarna och så här, när jag, nu när det är sommar och jag går upp på morgonen och ska inte vet jag innan skolan har börjat och så här, att jag går upp på morgonen och så går jag runt och skrotar lite och är med familjen och sådär och så ska man gå ut i köket och brygga sig en kopp kaffe och så har man liksom inget annat för sig än att stå och titta på kaffebryggaren och tänker i sitt stilla sinne att någonstans här borde detta ju vara målet med livet överhuvudtaget, denna fridfulla tomhet. Men då kommer hjärnan att tänka på festen hos Manne till exempel. Och då är det som en stor våg av skam som sköljer upp från kaffebryggaren och dränker den i självförakt, ångest och oro. Och sen efter det så börjar man undra om man nu inte är dödssjuk på något vis i alla fall. Och sen snäser man åt sitt barn som ställer en fråga som den har ställt 10 gånger tidigare denna morgon. Och då känner man sig som en ond och värdelös menar jag. Ond och värdelös, förkastlig människa vars nytta är omtvistbar. Och så är den dagen igång. Visst vore det bättre om man hade en medvetandegjord hangar i närheten av sitt hus. Där inne det fanns den stora klumpen av ens stora skam. Och så stod den där stenen där inne. Och bara stod där inne. Omhändertagen naturligtvis, inte låta den förfalla eller förgrämas på något vis. Utan den ska stå där och den ska tas om hand. Den ska putsas av olika maskiner och hållas lagom fuktig så den inte torkar och spricker. Och den ska liksom ha det mysigt där. Men den ska vara på en bestämd plats. Och när det är dags att ta itu med den, då går man in där. Och då har man på sig skyddskläder och har med sig verktyg. Så går man in där och hackar loss bitar som man maler ner till ett fint, fint ljusbrunt pulver. Som man sen spolar ut i något vattendrag. Och det är alldeles rent då. Rent och miljövänligt och bara bra för naturen. Och på så sätt så hamrar man långsamt bort del för del för del av den stora skamklumpen som ju, som det är nu, är så fragmentariskt splittrat, utspridd, ihopsatt med alla möjliga andra positiva upplevelser. Man ska inte ha sånt där i huset. Här kommer alla felvalen på en och samma gång. Här kommer alla kråksparkar på en och samma gång. Här kommer alla snuskhumrar på en och samma gång. Det är väl en förfärlig upplevelse. Här kommer de allihop. Vad är det som har hänt? Är det något convention? Eller vad är det som händer? Vad är det som gör att alla, jag menar utan undantag, alla snuskhumrar i hela det kända universum sammanstrålar på en och samma plats. Här kommer de. Och det är en brokig samling människor. Ett slags parad och vad är det som faller under epitetet snuskhummer? Det kan man ju också undra. Är det liksom den där klassiska gubben med rock? Liksom? Eller är det, inte vet jag. Vad är en snuskhummer? Har det med smuts att göra också? Eller vad är det som faller under paraplyet? Här kommer alla brottsjöar på en och samma gång. Här kommer alla smurftjejer på en och samma gång. Här kommer alla tröskelflis på en och samma gång. Alla som någon gång har fått en flisa i sin fot av att gå över en tröskel vet ju vad jag menar. Här kommer alla frestelser på en och samma gång. Du kommer in. Det är så tråkigt att dra det här idén om fest, för det har ju så mycket med mig att göra. Det gäller ju ingen annan människa, nämligen på hela jorden. Men vi kan säga en av mina farligaste moment. En av de platser där det här, den textraden går att applicera. Här kommer alla frestelser på en och samma gång. En av de absolut farligaste platserna för mig att vara, åtminstone tidigare, är en plats där jag får mycket uppmärksamhet, där det mesta handlar om mig och där det finns en drog som heter alkohol. För jag vill tro att det är annorlunda nu, men det var den farligaste situationen för mig. För då bars jag vingar som var... Jag blev liksom odödlig på något sätt. Och kunde göra... Verkligen, de stunderna har ju spett på min skamklump, om man säger så. Där har du skamklumpens själva innersta. Skampudens kärna. Här kommer alla skampudlar på en och samma gång. Det är de pudlar, de svarta, skammens svarta pudlar som kommer rusande med skammen i ryggsäckar och facklor i munnarna och ropar: nu är det dags att gräma sig, nu är det dags att gräma sig. Historien bakom skampudlarna är ju förvisso omtvistad, men forskarna har ju kunnat enas om åtminstone två saker. Det ena är att skampudlarna kommer från början från Skinnskatteberg. Därför det är en riktigt skamfylld plats. Jag säger detta utan kunskap, jag har aldrig varit i Skinnskatteberg. Och nummer två är att skampudlar är egentligen inte pudlar i ordet så som vi tänker oss pudlar. Utan de är större, skampudeln är större än sin släkting, den vanliga dussinpudeln, vanliga liksom vardagspudeln. Liksom. Och skampudeln är alltid klädd i en lång mörk toga som den bär upp med förbluffande kraftfullhet och värdighet. Tågan, facklan och skamryggsäcken är ju de kännetecken som sen har kommit att föda olika tolkningar åt olika håll om kulturella inslag, föregående uppdragsgivare och så. Vem var det egentligen som startade hela den här skampudelgrejen? Vem var det som skickade den första skampudeln? Här är ju forskarna inte överens, men vi kan väl enas om det faktum att det rusar en väldig massa skampudlar omkring på sociala medier. Det är som att skampudlarna har blivit digitala i stort. Även om de fortfarande också rusar i det fysiska livet, så är det som att det nästan har blivit en dubbel verklighet i bemärkelsen att skampudeln kan existera mellan två människor på internet, medan samma människor i IRL inte berörs av nämnda skampudel alls. Bara ser den på bild, så att säga, skymta förbi. och ibland kommer alla skampudlar på en och samma gång. Precis som bältor, mensvärkar, kråksparkar, felvägar och allt det andra som jag sa. Här kommer alla björkriskor på en och samma gång. Här kommer alla berbermän på en och samma gång. Här kommer alla syskonbråk på en och samma gång. Här kommer alla vänstergräl på en och samma gång. Här kommer alla trösteord på en och samma gång. Det vill man ju inte heller. Man vill ju inte sitta där i sin djupaste nöd och så kommer någon och bara dränker en i tröst. Då är det som att man bränner ju ut allt. Sorg, ledsenhet är ju som ett rinnande vatten. Man kan inte dämma upp det vattnet med en enda åtgärd. Du måste långsamt strypa tillförseln. Men du kan inte göra det genom att dämma upp det som finns kvar. Gud, vad pekoral det här blev nu då. Men om sorgen är ett flöde, då kan du inte täppa till flödet, för det löser ingenting. Det blir bara översvämning. Så du måste låta flödet rinna ut, men du kan hjälpa till genom att tidvis stoppa upp. Det är väl det som är tröst då. Att torka upp på kanterna och omgärda sörjandet, sorgen, ledsenheten med någon typ av kontrollerande åtgärd. Jag har alltid varit så arg på när man tittar på film och det är någon tjej som gråter och är ledsen och det är en kille som tröstar henne. Det kan vara i alla möjliga filmer. Filmer som handlar om en dysfunktionell familj och filmer som handlar om när Bruce Willis springer runt i en brinnande båt. Det kan vara vilken sorts film som helst, men när killen ska trösta tjejen så kramar han henne alltid och så säger han alltid, han hyschar henne. Och jag har alltid tyckt att det är så himla tråkigt drag. Alltså vadå hysch? Man ska väl inte hyscha någon som gråter? Det är ungefär som att hyscha någon medan man kväver den med en kudde typ. Alltså det är psykopatbeteende. Vadå hysch? Jag är ledsen. Men nu har jag börjat säga så själv. När min unge är ledsen så kan jag säga åt henne att andas och att vara lugn och så. Lugn, andas, hysch. Och så har jag tänkt att eftersom det är jag då och att jag hoppas ju i alla fall att jag inte uppbär någon typ av psykopatbeteende, så jag försöker tänka efter, vad är det som gör att jag gör så här? Och jag tror att det är för att jag vill stilla det som skvätter över. Det som, jag känns som jag inte vet riktigt. Det känns som att jag vill begränsa, jag vill hjälpa till och styra follan, liksom. Det blir små explosioner och svall av hennes ledsenhet som jag vill hjälpa henne att hålla i så att hon hela tiden har, jag vet inte. Eller så bara vill jag bara få henne att känna att hon inte är ensam i sin ledsenhet. Jag vet inte. Jag har i alla fall upptäckt att jag gör samma sak själv som jag har alltid har hatat att andra gör på film. Men jag vet inte. Om jag hade sprungit genom en brinnande skyskrapa med en tjej och hon var tagen då av stundens allvar för att vi hade nästan dött och vi hade skjutit på varann och det hade kommit någon slags fake tysk kriminell med små glasögon som hade försökt mörda oss gång på gång på gång. Och vi hade sett ond, bråd, död och blod och sånt. Och så började hon gråta då eftersom detta hör ju inte till vanligheterna att man ser sånt. Då vet jag inte om jag hade sagt åt henne att vara tyst. Jag vet faktiskt inte om jag hade gjort det. Jag tror kanske att jag också hade gråtit så. Å andra sidan, så kan man inte stå och hålla på och bara böla i en nödsituation. Kanske att man hade blivit tvungen att skärpa till sig. Liksom. Och om hon då började gråta så hade jag ju inte kunnat göra det också. För då hade vi blivit hamnat i riskzonen. Då hade jag fått lov att ta kommandot då. På det där manliga viset och säga, hörru du, vi ska klättra ner här genom den här hisstrumman. Och sen ut på den lilla avsatsen och hoppa mot alla odds 100 meter ner i havet. Ja, jag är ledsen, jag ser inte det komma alltså. Då är det sannolikare, mer sannolikt, att alla bältorna kommer på en och samma gång. Överhuvudtaget, det här att allt kommer på en och samma gång är ju väldigt negativt. Alltså, det finns väl egentligen ingenting som man vill att det ska komma på en och samma gång. Alltså, alla miljonvinster på en och samma gång. Alltså, i den mån man kommer att få flera i sitt liv, då vill man ju inte ha dem allihop på en gång. Man vill ju, jag menar okej, jag tar hellre alla på en gång än ingen alls. Men jag menar, man vill ju ändå att de ska spridas ut lite. Låt säga nu att om jag har blivit beviljad 16 miljonvinster i mitt liv, då vill jag ju gärna ha dem med någon slags regelbundenhet snarare än att det kommer 16 miljonvinster på en gång. Vad ska jag göra med allting? Jag kommer ju bränna det på en gång. Jag kommer slösa bort dem på... Ja, du. Jag hade en... Jag vet inte det längre. När jag var yngre så hade jag en färdig formulerad plan om jag skulle vinna 1 miljon på Triss. Jag köpte ju lotter då. Nu kan man ju köpa dem online, men då köpte jag och skrapade dem online. Men då köpte jag ju dem i typ butiker, gick hem och skrapade dem. Och så tänkte jag alltid, eller det här tänkte jag alltid när jag skulle sova. Då började jag tänka på, det är inte alltid bara ångest när jag ska sova, ska jag säga. Ibland kan jag inte sova för jag tänker på så mycket roliga grejer som ska hända imorgon eller som kanske aldrig händer men som jag skulle vilja hända. Men då kan jag heller inte somna. Jo, men då visste, nu ska du få höra exakt vad jag hade tänkt att göra då. Om jag skulle vinna 1 miljon eller om det var 10 miljoner eller sånt där på ett Triss. Om man vann så mycket pengar, då kunde man inte bara lämna in den i en vanlig pressbyrån. Liksom. Utan då var man tvungen att åka till Svenska Spel. Alternativt skicka lotten i ett rekommenderat brev till Svenska Spel. Och det tänkte jag att det kan de ju glömma att jag skickar lotten. Jag tänker inte ta en lott som är värd 10 miljoner kronor, lägga i ett brev och lita på att det kommer att tas om hand. Liksom. Utan då åker jag till Svenska Spel. Och på den tiden så låg det bara i Visby, Svenska Spel. Och då tänkte jag ju då att så här skulle jag göra. Jag skulle, oavsett vad jag var i för någonting, för någon situation, med jobb eller umgänge eller vad det var, skulle jag ha skrapat fram de där 10 miljonerna, då skulle jag omedelbart, jag skulle sälja något om jag behövde för att ha råd med en flygbiljett till Visby. Jag var livrädd för att flyga på den tiden. Så att, men det fanns liksom inget val. Jag tänkte inte sätta mig på någon båt från Nynäshamn och åka över och vänta och riskera att tappa den där lotten eller något. Utan jag skulle sätta mig i ett flygplan, flyga till, ja, är det Romme då? Ligger på Gotland. Åka taxi till Visby och till Svenska Spel. Gå in där, lösa in biljetten, eller lotten. Och sen när det var klart, när de sa grattis, pengarna är på ditt konto. Då skulle jag gå ut i solen, för det var sol i fantasin. Och så skulle jag sätta mig på kajen i Visby och äta en glass. Och sen så skulle jag inte säga till en enda människa att jag hade vunnit de här pengarna. Därför att jag förstod att det skulle komma att förändra allt. Nu som vuxen är det inte alls så här. Det är lätt att se vad jag skulle göra. Och det jag sen tänkte göra, det var också min plan. Att jag skulle sätta in de här pengarna på ett bankkonto med 6% ränta. hade jag räknat ut att jag skulle ha. Det finns inga bankkonton i världen som har sån ränta. Eller inte vad jag känner till i alla fall. Åtminstone inte där man får röra pengarna när man vill. För jag hade då tänkt att jag skulle leva på räntan bara. Och låta pengarna vara. Det var en annan tid. Ja. Så om jag skulle vinna 10 miljoner idag. Ja, jag har ingen aning. Jag skulle betala av mitt huslån skulle jag göra. Det är ganska ansenligt. Jag skulle betala. Ja, man kanske skulle. Nej, jag vet inte. Numera känns det ju som att det skulle vara en trygghet. Alltså jag skulle ju placera pengarna någonstans där de kunde ge mig kontinuerlig nytta. Lite grann som det här med det här bankkontot, det magiska bankkontot med 6%. Kanske skulle jag investera det på något sätt så att det kunde ge mig en utdelning då, månadsmässig eller årsmässig, halvårsmässig. Så att jag kunde leva på dem under lång tid. För det är ju det som man som vuxen då så att säga bryr sig mest om. Att kunna planera för framtiden, det är ju det allra viktigaste nu. Istället sitter man nu och känner den Per Gessle citerade känslan. Här kommer alla framtider på en och samma gång. Alltså alla typer av scenarior som bara kastar sig över en i varje enskilt ögonblick. Scenarior, här kommer alla framtidsscenarior på en och samma gång. Känslan av att det här kan hända och det här kan hända. Och så kan det här hända också. Och så slår man på tvn. Och då står det någon person där och talar om vad som ska hända. Fast den personen inte vet. Men den personen säger att det här kommer hända. Det här kommer mer och mer att hända. Det är också ganska vanligt att någon talar om för en vad som kommer att hända mer och mer. Ibland skulle jag önska att alla människor hade någon slags inneboende känsla för statistiska samband. Att vi hade längre uppmärksamhetsspann, längre erfarenhetsspann. Man har liksom, vi är så otroligt trubbiga för långa banor. Här kommer alla banorna på en och samma gång. Det är som att vi tänker att det som jag var med om när jag var 23, det är applicerbart på hela livet, resten av mänsklighetens historia. Och det är ju så korkat ju. Men det är ju inte ens praktiskt att tänka så. Det kan ju inte ha varit ens på den äldre stenåldern. När vi var jägare och samlare allihop. Fast det är klart, det hände väl mindre då, världsmässigt. Jag levde väl precis som mina föräldrar och deras föräldrar. Och deras föräldrar hade levt. Men det är kanske bara en fördom, jag vet ju inte. Det finns ju inget kvar som berättar om hur det var på den tiden. Eller åtminstone mycket lite. Ja, jag undrar vad som är meningen med att vi är så benägna att, som det heter, extrapolera. Och det betyder inte att man polerar någonting en extra gång, utan det betyder att man använder samma måttstockar. Måttstockar som är menade att mäta en sak använder man för att mäta någonting annat. Jag använder alltså min 23-års period. Alltså jag använder alltså den perioden från mina 20 plus till att mäta framtiden för den ekonomiska utvecklingen i Polen. Alltså jag fuskar helt enkelt och använder måttstockar som jag är van vid och applicerar dem på någonting som inte är anpassat, som måttstockarna inte är anpassade för att mäta. Därför det finns helt andra parametrar i den här måttenheten. Det här mätobjektet. Jag bara undrar varför vi, det kanske att det fanns någon slags funktion av att kunna extrapolera eftersom vi knappt behövde göra det, tänker jag. Men det är ju en fördom, för jag vet ju inte. Men att varje gång det har tätnat till lite för oss människor, då har vi plötsligt blivit helt värdelösa. Helt värdelösa som bedömare räknat, åtminstone. Vi springer runt som yra höns och går enbart på hur saker känns och på vad vi har upplevt tidigare. Och det är så många som pratar om mönster från tidigare. Och så här såg det ut då. Det betyder att det kommer se ut så här igen. Och det är ju ingen som vet. Vi extrapolerar. Sen är det klart att det kanske finns ett mått av mänsklighet i den här. Alltså att det finns en grundmåttstock som vi människor alltid kan använda. Den när det gäller oss själva. Vi vet att med största sannolikhet så kommer människan alltid att vara en girig och rädd och känslostyrd person. Och då kan man ju dra vissa slutsatser utifrån det då. Vi kommer alltid att se till vårt eget. Vi kommer alltid att vara rädda för osäkerhet. Vi kommer alltid att vilja ha mer när tillfället ges. Här kommer alla människorna på en och samma gång. Så kanske jorden kände när den mänskliga arten började sprida ut sig över henne. Och slå ner bopålar både lite här och lite var. Varför har vi vandrat som vi har gjort över jorden? Varför har vi inte nöjt oss och stannat på en plats? Det går ju egentligen inte att säga att det är fel. Det är ju vi. På något sätt är det ju som att säga att allt liv då per definition är fel. Det här har jag sagt förut i podden. Men allt liv har ju i sin grundkod att växa och sprida sig. Det gäller ju i allra högsta grad oss människor också. Nackdelen, om man får säga så då, är väl att vi har fått för stor makt i proportion till alla andra arterna på jorden. Vi har fått bestämma allting. Men vi skaffade oss den omnipotensen i en tid när problematiserandet av den här omnipotensen inte fanns. Det är ju nu som vi har förstått att vi är för stora, att vi tar för stor plats. Det ger ju oss på något vis, i jämförelse med tidigare generationers människor, ett ansvar som ingen annan människogeneration har haft tidigare. Och det gör ju oss nästan till någonting alldeles annat. Någonting som inte är människa, utan någonting annat. Vi har också större makt än de som levde före oss. Vi har också större möjligheter. Vi vet mer. Vi ser mer. Vi kan mäta saker mer rättvist, fast vi är så värdelösa på att göra det med huvudena. Vi kan sammanföra stora mängder system till begriplig data. Och vi kan förstå och se stora, komplexa skeenden för vad de är. Oavsett vad vi känner för det eller inte. Det är ju på ett sätt någon slags gudsblivande ju. Det är som att vi är mer än de som levde före oss. Fast vi är genetiskt sett exakt likadana. Här kommer alla generna på en och samma gång. Och gradvis så lär vi oss förstå dem också. Så våra gener, vår kod. Jag gjorde faktiskt ett test. Det var länge sedan nu. Men jag gjorde ett DNA-test. Och kollade mig. Jag var lite rädd att jag skulle hitta saker som skulle skrämma mig då. Någon predestinerad åkomma eller något. Nej, det fanns inget sånt. I alla fall ingenting som fick mig att bli orolig. Men även om det hade dykt upp något sånt så kan jag ibland känna att jag vill ändå veta. Om man har en bil som man kör omkring med jämt, då vill man ju veta vad den bilen har för typ av predestination. Olika åkommor den kommer att dras mig i framtiden så att jag kan hindra dem, bromsa dem. Och är de oundvikliga så kan jag i alla fall vara beredd när de kommer. Hitta andra saker, eventuellt byta bil då. Det kan jag inte göra med mig själv, men jag tycker det är så konstigt att allting annat vi äger ska vi kontrollera på regelbunden basis, underhålla och ta hand om. Men när det gäller oss själva, då vill vi plötsligt inte veta vad som finns under huven. Jag vill veta vad som finns under huven på mig. Jag vill se vad jag går igenom. Och det kan vara otäckt, men det är ingen som har sagt att det ska vara tryggt. Livet är ju... Nu ska jag berätta för dig vad livet är här, förstår du Somna? För det vet jag nämligen, för jag har nämligen doktorerat i livet. Nej, jag vet ingenting. Här kommer all min okunskap på en och samma gång. Här kommer all min okunskap på en och samma gång. Här kommer alla crème brûlée på en och samma gång. Det är ju jättejobbigt om man sitter på en restaurang och det kommer in någon med alla crème brûléerna. Samtidigt, alla som restaurangen har, 40-80 stycken, de har tillverkats, tillrätts i köket, bara för mig. Så kommer det ut, hela serveringspersonalen kommer ut med 80 crème brûlée. Jag beställde bara en crème brûlée. Jaha, det måste ha blivit något fel i beställningen. Vi trodde du ville ha alla crème brûlée. Nej, jag ville bara ha en. Ja, okej. Men nu har vi ju gjort alla crème brûléerna. Du skulle inte kunna tänka dig att äta de här nu bara för att liksom... Annars måste vi slänga bort dem. Ja, okej. Och så äter man då 80 crème brûlée. Med påföljden att man blir ju allvarligt sjuk. Och om man inte var det förut så blir man ju... Så blir man ju sjuk i huvudet när de kommer med notan sen. För då måste man ju betala för alla crème brûléerna. Och jag menar, nu är inte jag så bra på huvudräkning. Men säg att en crème brûlée kostar 100 kronor på en restaurang. 120 kronor. Ta det gånger 40 liksom. Det är ju jättemycket pengar. Absolut inte. Och det plus då att man har ätit middag innan. Och då kom ju de med alla revbensspjäll på en och samma gång. Det är en sån restaurang där de ofta missuppfattar beställningarna. De tror ofta... Alltså de har en servitör. Han är värdelös alltså. Han hör bara fel hela tiden. Och då har han en tendens att tänka att om man beställer en revbensspjäll, då tror han att det är alla revbensspjäll som restaurangen har. Så kommer han in i köket och suckar och rycker på axlarna och säger, ja, nu vill bord tre ha alla revbensspjäll. Samtidigt levererat samtidigt. Inte i turordning, inte i ordning liksom. Inte på rad disponerat lite ett efter ett. Utan alla revbensspjäll på en och samma gång. Är du säker? Frågar kökschefen. Är du säker att det inte är som förra gången när du hörde fel? Där det var i själva verket bara en bananasplit. Och du trodde det var alla. Nej, jag är säker, sa han. Jag skulle aldrig upprepa det misstaget. Det var jättepinsamt. Jag är helt säker. Okej. Ja, kunden ska få vad kunden betalar för. Ryter köksmästaren. Och beordrar sen fullt fokus på att tillaga och lägga upp och servera 99 portioner revbensspjäll. Och så kommer servitören ut med alla revbensspjäll på en och samma gång. och säger varsågod. Och det är inte bara en servitör, det är ju hela styrkan kommer ut. Liksom, kökspersonalen kommer ju också ut med revbensspjällen på en och samma gång. Och levererar till bordet. Och man säger, vad är det här? Ja, du beställde ju revbensspjäll. Ja, en ja. Förlåt. Va? En revbensspjäll? Du sa alla. Då ser man hur någonting mörknar i blicken på servitören, för han vägrar acceptera att han har gjort samma misstag igen. Nej, jag är ganska säker på att jag sa en revbensspjäll. Du kan inte bara förutsätta att någon människa vill ha alla revbensspjäll bara för att du hör lite otydligt vad han säger. Och då svarar inte servitören, utan han vänder bara tvärtom och springer ut i köket. Och så blir det lite tumult om, men och för att vara snäll så äter man upp alla revbensspjällen. Med resultatet att man blir ju allvarligt sjuk. Och sen efteråt så vill man ta bort smaken av revbensspjäll, så man beställer en crème brûlée. En. Och då kommer han ut igen då, servitören. Harmsen, lite småsur. Helt utan anledning, jag menar, för att det är ju hans fel. Men han kan inte ta på sig det där. Han menar att du har lurat honom. Att du har ändrat dig. Du beställde först alla revbensspjäll som restaurangen kan uppbåda. Och sen efter det, bara på pinkiv för att sätta dit honom. Att du har hört om den här banana split-incidenten. Så han är väldigt avmätt. Och du säger då, en crème brûlée. En. Okej, säger han avmätt. Stroppar in i köket. Ja, nu vill han ha alla crème brûlée, säger han. Nej, nej, nej. Är du säker? Säger kökschefen, som är ganska trött nu på den här situationen. För det blir ju så tråkigt, för de har ju inga revbensspjäll kvar att servera. Och det är också besvärligt eftersom restaurangen tar in över 400 gäster. Och det är väldigt mycket jobb som går åt att göra 99 revbensspjäll till ett bord. Ja, jag är helt säker, gråter servitören. Han gråter lätt. Han har lätt till känslorna. Här kommer alla känslorna på en och samma gång. Han vill ha alla, sa han. Ja, kunden ska få vad kunden vill ha, ryter köksmästaren och beordrar hela personalstyrkan att bara tillverka från ax till limpa crème brûlée och blåsa på det här med en sån här liten eldkastare. Och så kommer alla ut då med crème brûlée. Och man säger, vad är det här? Ja, du vill ju ha alla crème brûlée, säger servitören. Nej, säger du då med tillkämpat lugn. Jag beställde en crème brûlée. Jag minns detta mycket tydligt. Jag la särskild emfas på ordet en. Nej, viskar servitören med en antydan till panik i rösten. Du sa alla. Nej, säger du. Jag sa en. Det kan du inte bevisa, skriker servitören och rusar ut och välter omkull 2-3 av crème brûléerna i farten. Och så får du äta upp alla crème brûléerna också då. Och så kommer notan då, den är ju på över 400 000 kronor. Och nu är det ju så att du har ju vunnit 10 miljoner på Triss och du har ingen annanstans att göra av pengarna. Du har precis placerat in dem på ett bankkonto med 99% ränta. Och du betalar detta eftersom du har gott ställt och alla verkar vara nöjda liksom. Och så går du därifrån. Men du tänker ju inte komma tillbaka, därför att så här mycket som du har ätit nu, det har du aldrig ätit liksom. Och så ropar du på taxi. Men då måste du få hjälp liksom av personalen, för de har ett särskilt avtal. Då visar det sig vara den här servitören som har hand om taxitjänsten också. Så du säger till honom, han är väldigt, väldigt avmätt nu. Han tittade inte i ögonen. Hans rödtonade, lite plufsiga ansikte vänder sig avsmak bort från dig. Han stirrar på sina egna händer. Du sa alla, mumlar han. Nej, det gjorde jag inte, sa du. Men strunt samma nu. Jag vill ha en taxi. Kan du beställa en taxi? Ja visst, säger han. Och tar upp sin lilla telefon. En taxi. Ja då, säger han. Jag är ingen idiot. Så går han undan en bit så att du inte ska höra när han beställer. Och sen kommer alla taxibilar i hela stan på en och samma gång. Och det blir ju kaos. Det blir ju kaos på parkeringen där utanför den lilla restaurangen. Det är bara en liten enkel familjeägd restaurang som den har inte alls plats för så många bilar. Och det, några av taxichaufförerna börjar slåss. Och det blir liksom bil- och personskador. Och då blir du tvungen att åka med alla taxibilarna. För att göra alla nöjda då. För de har kört långt. Den här restaurangen ligger ju också 2-3 mil utanför stadskärnan. Så du får ju sätta dig i varje taxibil och åka fram. In till din lägenhet. Där får du springa tillbaka då. Och ta nästa taxibil tillbaka till lägenheten. Och det får du ju göra över 400 gånger. Eftersom taxierna. Här kommer alla taxierna. Här kommer alla taxarna på en och samma gång. Alltså det är taxibilar då. Och så när du äntligen är klar och har åkt med 400 taxibilar hem, då försöker du gå in i din lägenhet och då har du ju glömt nycklarna såklart. Och då, ja, då måste du ju ha tagit en låssmed. Och så ringer du 112. Det är det man ringer om man vill ha tag i en låsmed. Och då visar det sig att det är den här servitören. Han har ju blivit sparkad. Så han har hamnat... Han blir ju sparkad för han har, det är att han hör fel hela tiden. Då har han omedelbart, eftersom han har en svåger som jobbar inom låsmedsinstitutet, så har han fått jobb som förmedlare av låsmedskontakter på 112. Så när han hör att det är du så säger han bara... Alltså du igen. Nej, han hör inte att det är du. Nej, och du hör inte att det är han heller. Och det här är ju olyckligt, annars hade du kanske lagt på luren. Men du ringer upp och säger: jag vill ha en låsmed till Storgatan 11. Okej, säger han. Och för säkerhets skull så säger du: en låsmed räcker. Ja, ja, jag är ingen idiot, fräser han. Vänta nu, jag känner igen din rö. Och där lägger han på luren. Och så ringer han runt till stadens samtliga låsmeder. Är du säker på att han vill ha alla låsmederna, säger de. Ja, han sa det. Varför är det ingen som tror mig, snyftar den forne servitören, numera låsmedskoordinatorn. Jag fick sparken från mitt förra jobb på grund av att ingen trodde på mig. Det är en jävel, han är ute efter mig. Han beställer alla grejer och sen så säger han att det bara är en. Men det här var en annan person. Han vill ha alla låsmeder. Ja, och så utanför din lägenhet då står du och väntar och så kommer alla låsmeder på en och samma gång. Och så går de fram till dörren och så då är de ju arga då, som bin. Jag beställde bara en låsmed. Och då ringer de upp sin koordinator och han säger: nej, det, jag vet med bestämdhet. Att han beställde alla. Jo, men nu så här, när det visar sig att han inte har det. Hur skulle han ha tänkt i så fall? Varför vill han ha... Alltså vi är 1000 låsmeder här utanför nu. Vem skulle vilja ha så många låsmeder? Ja, inte vet jag, skriker koordinatorn. Han kanske vill ha möjlighet att välja en annan låsmed mitt under pågående arbete om han inte är nöjd med uppgiften. Ja, men vill han göra det 1000 gånger, skriker låsmeden i telefon. Det vet väl inte jag, skriker den vid det här laget väldigt, väldigt hårt prövade låsmedskoordinatorn. Om ni inte tror mig, då får det vara, så slänger han på luren. Och tar av sig låsmedskoordinatorshatten och går ut på stan. Så får de här 1000 låsmederna turas om att dyrka upp låset på din dörr, låsa den igen då. Och så kommer ju notan, och det är ju nästan 1 miljon i arvoden då till alla de här låsmederna. Och då är de ändå lite snälla eftersom de förstår att det inte är ditt fel liksom. Och så går du och lägger dig, men du kan ju förstås inte sova. Därför att du är alldeles för upprörd. Och dina 10 miljoner har ju naggats lite i kanten här nu. Så du går upp, sätter på dig kläderna igen och går ner på den lilla restaurangen / krogen som ligger i ditt kvarter. Och du går in där på restaurangen och sätter dig i baren. Och bartendern står med ryggen vänd mot dig och vänder sig inte om. Han verkar vara otroligt... han verkar inte vilja visa sitt ansikte för dig. Och du säger, ursäkta, kan jag få en öl, tack? En öl bara. Och då vänder han sig om bartendern och säger, absolut. Och så häller han upp en öl åt dig. Och du får den där. Han vill inte visa ansiktet för att han har ett problem med akne. Och han skäms lite. Och så tänker du när du sitter där att det vore gott med en cigg också. Du brukar inte röka, men efter en sån här dag så kan man behöva lite nikotin i systemet, tänker du. Så du frågar killen som sitter bredvid dig i baren om han har ett ciggpaket. Ja visst, säger han. Och så ger han dig alla ciggpaketen som han har. Och han har tusentals ciggpaket i en stor ryggsäck. För han har nämligen tagit all, det är nämligen servitören, låsmedskoordinatorn, som nu har gått och satt sig på din restaurang för att dränka sina sorger i cigaretter och öl. Och han ger dig alla ciggpaketen. Här kommer alla ciggpaket på en och samma gång.